Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med Anna Inghede och Lena Ljungdahl.
Och Lena sitter i ett rum med fyra väggar för första gången på länge.
Ja, det känns på något sätt tryggt att ha dig i rätt miljö, så att säga.
Ja, jag är hemma och vänder. Mm. Och då dänger vi in ett avsnitt.
Mm.
Ja, vad fan, vi ska prata om penetrationstest. Det är väl ingenting att spara på?
Det är väl inget att hymla om.
Hade du hört... Hade du hört talas om penetrationstest?
Nej, men vad lustigt att du frågar. För jag tänkte precis bekänna en sak.
Ja.
När du var med i Hasse Bronténs snutsnack,
mm,
så kände ju inte jag dig så väl än.
Nej.
Och jag lyssnade ju naturligtvis med stort intresse. Mm. Och fick då lära mig ett nytt begrepp. Penetrationstest.
Mm.
Så att jag var tvungen då att liksom läsa på lite om det här. För att det var, begreppet för mig var helt nytt. Och jag blev full av beundran inför liksom företeelsen och det du berättade i hans podd.
Och nu kommer du dra en studie.
Nej!
jag väntade på att du skulle säga. Så jag hittade en liten studie här från 1632.
Inte alls. Jag tänkte säga att jag överlämnar med så varm hand till ett proffs i frågan.
Eftersom att du inte ens har hört talas om det, som har ju varit i alla fall touchat ämnet på ett eller annat sätt i yrket. Kanske utan att du har vetat om det då. Men jag tror att ganska många inte vet vad vi pratar om. Och det här är alltså en arbetsuppgift som jag har haft i tid och annan. Som är väldigt närbesläktad med spaning. Och andra kvaliteter som jag har helt plötsligt, eller helt enkelt, som jag kunnat utnyttja. Och vad är då ett penetrationstest? Jo, det är helt enkelt att man testar hur lätt man kan tränga in på en plats där man inte ska vara. Där man helt enkelt är klassad som obehörig. Och nu sitter du och så här gubbmutterflissar.
Nej, men det finns ju ett alternativt namn för de här testerna. Kan vi inte använda det istället?
Pentest.
Ja.
Ja, vi kan säga pentest.
Mm.
Nej, men, och det här kan göras, det är ju på två olika sätt kan man säga. Det kan göras på flera olika sätt. Men ofta så testar man en fysisk byggnad helt enkelt. Hur snabbt det tar för mig att komma in i en byggnad. Hur mycket skada jag kan göra för den som har beställt det. Alltså, kan jag bugga ett rum? Kan jag montera upp en kamera? Kan jag sätta in ett chip i skrivaren som gör att jag får kopia på allting som skrivs ut? Kan jag fota deras hemliga anteckningar? Och så vidare, och så vidare. Mm. Det är ett fysiskt penetrationstest. Sen finns det ju också såna här i IT-miljö.
Mm,
och just de gör ju jag inte, som du kan förstå.
Ja.
Eftersom jag är ett tekniskt miffo.
Att förstå. Nej, men det är ju också ganska rimligt att en sån typ av test såklart finns. För att cyberhot måste ju vara en av vår tids liksom stora hot mot verksamheters skydd,
ja,
helt enkelt.
Ja, men så är det. När vi ändå är inne på det så tar jag det. Då testar man alltså dataintrång och cyberattacker och så vidare. Och detta sker ju i princip alla företag någon gång. Det kanske inte är så stor skada för alla och de kanske inte ens vet om det. Och detta är ju oftast på grund av att man har ett riktigt kast förebyggande IT-säkerhetsarbete. För att man kanske helt enkelt inte har IT-säkerhet som kärnverksamhet och då är man per se dålig på ämnet.
Mm.
Och då undersöker man helt enkelt sårbarheten i liksom, kanske det här företagets nätverk och trådlösa förbindelser och sådär. Och sen så utvärderar man hur snabbt ett företag eventuellt skulle upptäcka då om det är någon som har trängt in i deras IT-miljö och hur duktiga de är på att hantera det. Och då gör ju de det på samma sätt som de tänker att en antagonist eller angriparen, alltså man använder samma modus.
Fråga där.
Ja.
Det finns, alltså om man tar cyberhotet till exempel, så alltså tekniken och hoten kan ju vara sådana som vi ännu liksom inte känner till. Förstår du vad jag menar?
Nej,
kan man
liksom
simulera ett pentest så pass bra så att man verkligen kan känna sig trygg i att vår verksamhet är säker för fysiskt intrång eller nätintrång?
Ja, men det är jättebra. För det första man gör i en sån här analys, det är ju att lista ut vad är det som ska skyddas. Alltså, vad är det ni ska skydda? Och vilket hot är det vi kan liksom se sannolikt att ni skulle utsättas för? De två frågorna måste man ju sätta sig och analysera lite innan man påbörjar intrångsförsöket. Men allting som har med IT-säkerhet och så här, det är typiskt sånt avsnitt där vi behöver hjälp av en expert, för det är ju varken ditt eller mitt.
Nej.
Däremot så samarbetar jag ganska mycket med de som gör pentest via IT. Så, och det kommer jag komma till lite senare, tror jag. Och varför gör man det här då? Alltså, det är ju vissa arbetsplatser. Jag har ju varit på ganska många ställen. De vill till exempel veta hur snabbt går att ta sig in här. Hur enkelt var det för dig? Hur länge kunde du uppehålla dig här i våra miljöer utan att någon började ifrågasätta din närvaro? Mm. Vad kunde du, vad hann du med? Vad kunde du göra? För då får ju de svar på vad som funkar och inte funkar. Och hur illa det står till. Och då blir ju frågan, vem är det som beställer de här testen, tror du?
Ja, men precis. Det tänkte jag just fråga. För det är ju lätt att tänka att det här bara skulle handla om myndigheter kanske och liksom andra skyddsvärda verksamheter. Men jag antar att även liksom privata sektorn kan vara intresserad av den här typen av test.
Absolut. Det är det ju. Alla som har någon form av verksamhet eller information eller kanske alltså deras egen personal som är på något sätt skyddsvärd, då bör man ju fundera på hur skyddar vi den då?
Mm.
Och tyvärr, när jag kommer till ställen så tyvärr så börjar man nästan alltid i fel ända. Man glömmer ställa sig frågorna, vad ska skyddas, på vilket sätt och vad är liksom tänkbart att vi skulle angripas av? Och man glömmer bort personalen, så att man börjar med att köpa svindyra dörrar, kortsystem och sådär.
Man tänker skalskydd och liksom så här barrikad, ja. Eller vad ska jag säga? Ja. Vad
man tänker att man
på?
Bygger Fort Knox. Och sen,
är det okunskap eller det handlar om?
Ja, det är okunskap. Så att mitt första jobb är alltid att utbilda beställaren. Och beställaren är väldigt ofta säkerhetschefen. Har någon erfarenhet av säkerhetschefer?
Ja, det har jag.
Ja.
Av olika slag.
Okej.
Nej, men alltså, jag kommer ju från en myndighet i rättsväsendet och har fått förmånen att jobba nära säkerhetschefen där. Mm. Därför att där hade säkerhetschefen en väldigt liksom bred, vad ska jag säga, agenda. Det var allt ifrån det här som du nämner med liksom yttre skalskydd och informationssäkerhet, men också jobba operativt mer eller mindre i liksom katastrofer och andra sammanhang. Vilket var nytt för mig där.
Ja.
Kontra andra arbetsplatser jag har varit på eller verksamheter jag har haft viss insyn i. Så att jag tror att rollen nog varierar ganska mycket mellan arbetsplatser. Det är inte så.
Och därför börjar jag alltid med att hålla en rejäl intervju med säkerhetschefen. För det kan vara allt från att det är typ vaktmästar Bosse som ändå hade koll på var de beställde nya låscylindrar. Och därför då blev säkerhetschef, för att det saknas en på den stolen. Och det är ju... Ja, Hjälp är ju svaret där, för att säkerhet handlar så enormt mycket om mjuka frågor och beteende och policies och riktlinjer och rutiner och allt vad det nu är. Och sen så kan det ibland vara en IT, alltså en informationssäkerhetschef som har stenkoll på IT-miljön och då också blir ansvarig för all annan typ av säkerhet. Så att, att vara säkerhetschef är fan ingen lek. Det finns ju liksom särskilda utbildningar för det då. Men det vanligaste exemplet är att en säkerhetschef hör av sig, vill ha ett fysiskt penetrationstest för att hen vill ha större budget. För att en god säkerhetschef vet att de kommer att misslyckas, om jag säger så då. Alltså penetrationstestet kommer att lyckas. Jag kommer att lyckas, vilket gör att då kan de påvisa sårbarheterna. Och därmed få en större budget att jobba med dem. Men ja, att vara säkerhetschef idag på ett lite större företag, det är mycket att tänka på.
Verkligen. Vi kanske ska prata lite grann om vad det kan vara för typ av hot vi pratar om. Det gäller en verksamhet som till exempel rättsväsendets verksamheter. Så är ju såklart hot som spioneri och sabotage otroligt centrala ju. Och det finns ju såklart en lagstiftning även för detta. Och det är ju säkerhetsskyddslagen. Visste du att du har...
Ny och fräsch.
Ja, jag tänkte ju säga det. Den är ju ganska ny. Och den nya uppdateringen av lagen har ju inneburit att liksom det ställs allt högre krav på organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Och det kanske har att göra med terrorhotet, jag vet inte. Har du någon tanke kring det?
Jag kan säga att de flesta stora företag som jag har jobbat med, de har en person som enbart jobbar med säkerhetsskyddslagen. Bara för att navigera i det här. Och egentligen all form av information och som kan vara en fara för landets säkerhet. Och det är ju nu utvecklat, så det finns jättemånga företag som sitter på information som direkt eller indirekt kan påverka Sveriges säkerhet. Och därmed lider under säkerhetsskyddslagen.
Ja, och där man också kanske har stora grupper med anställda som inte riktigt förstår hur den information som man hanterar varje dag i sin yrkestillvaro faktiskt kan innebära om den lämnar organisationen eller på något sätt hanteras vårdslöst faktiskt kan innebära en risk. Jag kan ju bara kort nämna att nu när jag skulle nyanställas vid polisen så kontaktade jag då min chef glad i hågen och sa att hör du, jag behöver en ny tjänstetelefon. Och förr så var det ju ungefär så att gå upp till Bertil vaktmästare och kvittera ut den. Ungefär. Nej, men nu förstår du så var jag tvungen att genomgå en webbaserad utbildning i 9 steg för att liksom visa att jag kan hantera en tjänstetelefon i vilken jag kommer då såklart hantera skyddsvärd information. Och man kan ju fnissa åt det, men faktum är att det här är ju inget som man kan välja, utan det här är ju också reglerat. Alltså det är ju säkerhetspolisen har tillsyn över den här verksamheten och måste försäkra sig om att alla anställda faktiskt vet hur man ska hantera den här informationen.
Och all information klassas ju, det finns ju 4 nivåer om hur hemlig informationen är helt enkelt. Och då står det ju väldigt noga till exempel efter den här säkerhetsanalysen så ska man då vidta åtgärder och då kan åtgärderna vara till exempel att titta på den fysiska säkerheten och informationssäkerheten och då är vi där igen vid penetrationstesten.
Ja.
Så att det är en arbetsmetod som används och den är ganska rolig. Jag kommer beskriva hur jag gör. Och det första är då att utbilda personen som beställer det. För att min erfarenhet är att de vet inte riktigt vad de beställer. Och de förstår inte vidden av det. När jag sen beskriver att det här gjorde jag, så här lång tid tog det här hände. Det jag gör samtidigt är att jag fullständigt manglar över. Receptionspersonalen var helt undermålig. Posthanteringen, svinkass. Era lås- och larmsystem, du vet, de måste vara beredda på vad som faktiskt kommer ut ur penetrationstestet. Och människor kan faktiskt känna saker när de sen får reda på vad de har varit utsatta för det vet de ju inte.
Nej.
Det första som händer är att jag intervjuar beställaren och utbildar beställaren om vad som komma skall. Sen så funderar vi ju då på såna här saker som att vad är det som är skyddsvärt? Alltså vad ska skyddas? Är det information? Är det människor? Är det egendom? Är det rykte? Är det en viss person? Mm. Är det en låda med någonting i? Mm. För att då kommer man ju behöva angripa på olika sätt. För då är det ju just det som jag ska testa och angripa. Det säger ju ingenting att jag lyckas ta mig till fikarummet om det inte finns något skyddsvärt där, förutom massarinerna.
Mm.
Och sen så, liksom, vad är det ni ska skydda sig mot? Har ni några antagonister? Har ni haft tidigare angrepp? Finns det någon historik i det här? Finns det något mod som ni är extra rädda för?
Mm.
Så de brukar inte riktigt vara beredda på den här djupa intervjun, men den Nej. Behöver ske.
Ja, och jag blir lite nyfiken där, för jag kan tänka mig att det finns ganska många inbillade hot kontra liksom reella hot, om du förstår vad jag menar.
Verkligen. Ja, men så är det ju. Man vill ju alltid ha en hotanalys baserad på fakta och inte på känsla. Och det finns oftast ganska mycket känslor inblandade. När man pratar om sånt här tänkbara hot som kan drabba dem som person eller deras verksamhet. Så att då blir det mitt jobb att navigera det helt enkelt.
Mm.
Och sen så måste jag ställa frågor som så här, hur länge ska jag köra på? Alltså jag kommer in i byggnaden, jag kommer in där. Ska jag ner i chefens portfölj? Ska jag fota alla mejl om jag lyckas, om datorn står öppen och chefen är på toa? Alltså ni måste ge mig, vad är slutet?
Ja, just det.
Har ni rum som jag inte ska gå in i överhuvudtaget, för att de är liksom, de är off limit även i penetrationstestet. Så att jag vill ha en sträcka hur långt jag ska gå.
Ja, precis. Jag läste ju på lite grann om det här med penetrationstest när du pratade om det här första gången jag hörde det. Och då förstod jag att det finns ju olika liksom varianter här. Man kan göra det här blint eller semiblint. Alltså att varken liksom, du får ingen kunskap om verksamhetens liksom skyddsbarriärer och vad ska jag säga, system egentligen. Mm. Och verksamhetsansvarig får inte heller information om att du ska göra det eller hur du ska göra det.
Jättebra fråga.
Alltså det finns olika, jag har förstått att det finns en mängd olika liksom nivåer här.
Ja, men så är det. Och för att testet ska bli så bra som möjligt, då vill jag ha så lite information som möjligt. Mm-hmm. De brukar ibland vilja förse mig så här, nej, men här är lite bra nummer om du liksom behöver namedroppa någon. Så här, nej, jag vill inte ha någon information som inte vem som helst kan få tag på via nätet.
Nej, precis.
Annars blir det för lätt.
Ja,
jag vill inte veta att ni ska på konferens nästa helg. Det vill jag ta reda på själv. Jag vill inte veta att just på tisdagar är den sommarvikarreceptionen. Det är för lätt. Utan jag vill ha information från kärnverksamheten kring vad som är deras hot och vad de är rädda för. Men inte någonting som kan hjälpa mig. För det säger, då blir ju testet, det säger ju inte så mycket då.
Men alltså, ursäkta. Men när jag ser dig framför mig göra det här testet, då ser jag en scen i Mission Impossible. Du kommer in i en svart trikå.
Ja,
typ.
Ja, och ålar i de här röda laserstrålarna som hon Catherine Zeta-Jones.
Ja, precis.
Ja. Och liksom det hade inte alls varit uppseendeväckande.
Nej, och det var väl lite det jag ville komma fram till. Alltså, det här ska ju då inte vara såklart uppseendeväckande och väcka uppmärksamhet, utan tanken är att du ska kunna liksom smält in.
Ja, exakt. Jag kommer faktiskt att beskriva två hela ärenden snart. Så du kan få se liksom olika modus jag använder mig av.
Jag får ge mig till tåls då.
Men innan jag kommer dit så behöver jag också ställa frågan till beställaren. Om jag blir upptäckt då? Alltså om det är någon som faktiskt gör så som ni har bestämt att ni ska göra. Typ ta tag i mig.
Mm.
Så att jag gör inga penetrationstest med mindre att jag har en A4-lapp skriven av chefen i bakfickan som säger hej hej, du är utsatt för ett penetrationstest. Personen framför dig heter det här och här och så har jag mitt lägg med mig. Det är beställt av mig och när du har hittat henne så kan det då vara två olika. Antingen stå kvar vid henne till jag kommer eller så här, fortsätt. För det är lite beroende på hur långt jag ska dra det.
Ja, just det.
Så här, låt henne gå vidare och säg ingenting. Och ring mig och dubbelkolla. Så att, annars kan man ju typ åka på en propp eller bli inlåst.
Ja. Utan ja, det är klart.
Jag måste kunna liksom ha en frisedel i bakfickan.
Det vore ju för sig kanske ett gott betyg då till den organisationen som du så att säga penetrerar.
Jättebra. Mm. Jag kan säga vilka som är jobbigast att ha att göra med. Och det är nyanställda personer som precis har gått säkerhetsutbildningen.
De som är hungrigast.
Det kommer bli tydligt för dig när jag beskriver ett av mina ärenden. En som jag fan knappt kunde skaka av mig. Hon satt som en jävla blodigel på mig. Och sen så ibland så får jag okej på stöld. Och då tänker man att om företaget äger telefoner och datorer som de ger till sina anställda, då är det liksom företagets prylar. Mm. Och då kan säkerhetschefen säga så här, nej men det är okej om du skulle du komma över ett passerkort eller en av våra tjänstetelefoner eller datorer, då får du liksom testa att ta dem ut ur byggnaden.
Mm.
Du får inte gå in i dem.
Nej.
Så. Och det kan vara ganska kränkande. Jag kan inte stjäla liksom din privata plånbok, men det har ju hänt att jag har följt med folk från entrén till lunch och sen när de sitter och käkar så snor jag passerkort och går tillbaka och använder det.
Nej men gud.
Medan de sitter och käkar. Och då måste jag ha okej från liksom någon högt uppsatt. Som du förstår.
Ja, det är rimligt.
Ja, och då är frågan så här, vad är ett positivt resultat? Ja, det beror på vad beställaren vill ha ut av det. Men jag gör det som en antagonist hade gjort det med ungefär samma modus. Och sen så får de själva härbärgera känslan över om det gick bra eller dåligt sen.
Det kanske du kommer till, men kommer det ske någon form av liksom utvärdering efteråt?
Det sker ju en återrapportering där jag beskriver exakt hur lång tid det tog. Vilket förarbete jag behövde göra för att lyckas. Och det är oftast en chock för dem. Hur lite tid som jag behövde. Jag behövde inte rota runt på darknet. Jag behövde använda liksom öppna sökmotorer och personsökstjänster. Och framförallt behövde jag liksom förreka lite.
Mm.
Och sen så beskriver jag vad jag har kunnat ställa till med. Så här, det sitter avlyssningsutrustning i de här tre rummen och jag har snott post där och sådär. Oftast är det kopplat till någon form av utbildningsinsats efteråt. Antingen som de sköter helt själva. Alltså när de har köpt skitdyra dörrar och anti-tailgating-system.
Vad sa du? Nu,
anti-tailgating-system. Alltså, dörr-tailgata, det är ett sätt som jag väldigt lätt kan komma in. Det är det som folk gör när de plankar i tunnelbanan. Man helt enkelt glider med. Man tailgatar, grindar sig in. Och så har de köpt jättedyra dörrar så att det inte går. Dörren liksom stängs. Man blir typ avhuggen på mitten om man försöker. Men de har inte utbildat personalen, så personalen drar sitt kort en gång till och släpper in dig för att du har rimlig anledning. Och då är det skitsamma att du har köpt den där dörren. Så att det kan oftast bli en liten utbildningsinsats efteråt. Det här är alltså närbesläktat med spaning, såklart. Eftersom jag inte utger mig för att vara den jag är. Jag ställer mig inte med skylt och säger så här, hej allihopa, nu ska jag göra ett penetrationstest där. Utan man kan använda sig av social engineering. Är det något uttryck som du har?
Ja, jag har hört talas om det, men jag kan inte påstå att jag liksom är bekant egentligen med fenomenet.
Nej. Du är förmodligen duktig på det i din relation. Det handlar alltså om social manipulation.
Det alltså att, kan jag lite om.
Ja, jag vet. Att man utnyttjar svagheter i den mänskliga psykologin helt enkelt. Och det är ju spaningens... Ju duktigare man är på det, desto duktigare man på spaning. För om jag tänker så här, jag behöver sitta vid det här restaurangbordet för att se den där personen. Men jag vill inte säga att till dem som sitter vid det här restaurangbordet att skulle jag kunna få ert bord eller skulle jag kunna få sitta mitt i den här tätta tättet. Det blir lite konstigt om jag bara, never mind me, jag sitter här.
Mitt i en fondue-sittning.
Ja, exakt.
Hade du glidit in.
Ja. Skickar du aioli när du är snäll? Nej, nej. Men det är då som vi spanar använder social manipulation. Jag säger inte att det är polis, jag säger ingenting, utan jag skaffar mig rättigheten att sitta vid det här bordet på olika sätt. Och de tycker att det är rimligt. Men social engineering, det kan man använda sig av när man gör penetrationstest. Och man påverkar folk att göra saker som de kanske inte hade tänkt göra. Mm. För att vi har lite svaghet i mänskliga psykologi. Vi vill väldigt gärna hjälpa till.
Men du har ju varit inne lite grann på det här i spaningsavsnittet. Mm. Men jag gissar att inte alla skulle klara av att göra ett penetrationstest med de här teknikerna. För att det här måste ju handla om ganska mycket fallenhet, viss del personlighet, men också en hel del erfarenhet och träning väl? Att socialt manipulera.
Ja, jag skulle säga att det är inte för alla spanare att hålla på med penetrationstest, precis som du säger. Det är de som är väldigt duktiga på närspaning, alltså de som typ sitter i knät på objekterna, utan att de vet om det. De tror jag har ungefär samma fallenhet för penetration. Så med lite träning så tror jag att de skulle bli duktiga på att göra det här också. Man tvingar helt enkelt människor att utföra handlingar eller att avslöja hemliga saker utan att de fattar att de gjorde det. Genom att vara bara jävligt härlig och trevlig. Jag kan vara det, Anna.
Ja.
Och sen finns det lite olika varianter av social engineering. Och det finns en som heter pretexting, alltså att man målar upp ett scenario att du är med om någonting som du inte riktigt fattar. Det finns lite så här hemska YouTube-klipp på det. Någon som lyckas få ut uppgifter från någon via telefon genom att typ så här ha en skrikande bebis på datorn. Du vet, man trycker på alla knappar på dig så att du helt enkelt bara helt har glömt tanken på att det skulle kunna vara på ett annat sätt.
Ja, och jag tänker att man utnyttjar också väldigt primitiva liksom, psykologiska mekanismer hos människor. Alltså flockbeteendet och hur vi reagerar i kris och andra sådana här
man
situationer.
Man trycker på alla vidriga knappar. Sympati, empati, vi skapar vi-känsla, alltså du och jag, vi förstår ju det här. Man kan lägga ut lockbeten. Det finns en metod som heter this for that, alltså lite så här byteshandel. Jag får det av dig, du får det av mig.
Skulle du kunna ge något exempel på hur en sån situation skulle kunna se ut?
Nej, men alltså, lockbeten, det har man ju sett att det behövs inte så jädra mycket utbyte. Det är mer känslan av att jag vann någonting på det här. Och sen helt plötsligt så läcker jag någonting som jag inte borde ha gjort på telefon. Det kan vara en sån enkel sak att jag lämnar ut mobilnumret till den du sökte via växeln. Fast de har en policy att de ska inte lämna ut mobilnummer. Men sen så trycker du på lite olika knappar och så helt plötsligt så har personen gjort någonting som de inte ska. Men okej, vi säger nu att jag får ett jobb. Då ska jag beskriva ett ärende och då skulle jag in på ett mediehus. Det var väldigt specifikt. Se om du kan ta dig till det här rummet. Det är en viktig person för oss. Se om du kan ta dig till det här rummet, hur lång tid det tar och vad du kan göra i den här personens rum utan att bli upptäckt. Liksom hur mycket skada som du kan göra liksom, mot den här personen. Det är ett specifikt uppdrag. Det här var en duktig säkerhetschef. Jag fick lappen liksom, i bakfickan direkt. Det här var också ett ställe som har snurrdörrar som man drar en passerkort. Det finns också vakter utanför snurrdörrarna. Det första jag gör är att ta reda på om det är ett skyddsobjekt. Det är lite krångligare då.
Lite speciellt.
Ja, men det kan jag tänka mig. Du jobbar med skyddsobjekt.
Ja, jag jobbar ju i ett skyddsobjekt. Alltså, om vi då pratar byggnader och olika typer av anläggningar och så som regleras av skyddslagen.
Ja, exakt.
Alltså samhällsviktiga anläggningar är det ju till ganska stor del. Men det kan ju vara posthantering och ja, men egentligen en massa olika verksamheter som ingår i totalförsvar och andra. Mm.
Ja, men så kan det vara. Och de är ju oftast lite besvärligare. För där har de ju ofta skyddsvakter. De har liksom förhöjda behov av att inte släppa in obehöriga och så vidare. Mm. Är det inte ett skyddsobjekt så har jag ett go då. Jag går helt enkelt och sätter mig på plats. Inte den dagen jag tänker göra försöket. Och jag gör alltid flera försök på samma ställe. För att det kan vara rent flax att jag kommer in vid ett tillfälle. Så jag gör några stycken. Olika tidpunkter och lite sådär. Men då går jag och sätter mig. Och sen så börjar jag kika. Och det jag tittar på är, sker det saker vid olika tider? Finns det några flöden som jag har nytta av? Ungefär när glider folk ut på lunch? Glider de ut på lunch? Mm. Går de i klungor? Vad bär de på? Åt vilket håll går de när de kommer ut ur porten? Vilket håll kommer de ifrån? Kan jag liksom flyta med? Vad har folk på sig för någonting? Har man ytterkläder när man glider iväg på lunchen? Eller ska jag komma i blus?
Men vänta, alltså, kan det här innebära att du kan parkera dig på en plats liksom 3 dagar innan själva penetrationstestet?
Gud ja!
Alltså det här är en lång process. Det här är inget som du liksom... Ja.
Nej, jag sitter inte så länge. Men jag kan gå dit flera gånger och liksom kika på... men alltså dynamiken i entrén. För att de kanske tänker så här, kommer en antagonist som ska in och plocka den här personen då kommer det vara någon liksom svart luva, någon guldkedja och typ någon så här spindel tatuerad i pannan. Det är mest troligt inte den personen som angriparen kommer välja. För de kommer ju vilja lyckas med sitt uppdrag. Så de kommer göra exakt som jag gör. Googla lite, ta någon liksom informationsbroschyr, sitta där och hålla lite koll. Tills jag har bestämt mig för att säga, i det här fallet så såg jag att bredvid snurrdörrarna så fanns det en till dörr. Eftersom mediafolk har så himla mycket utrustning med sig. Fotografer kom inte in genom en snurrdörr. Så då har de ju fått bygga snurrdörrar och så tog de en extra dörr bredvid. Och genom den så kom fruktvagnen och fotograferna. Och den dörren var också sådär så att när den väl hade åkt upp, då stod den uppe i 40 sekunder. Mm-hmm. Vem stannar kvar och tittar så att den där går i lås bakom dig?
Ja, precis.
Cirka 0 personer gör ju det. Så det var ett av mina... Men sen så var det ju då flera slussar in. Så det var 3 slussar för att komma in på det våningsplanet där jag skulle in. Och vid samtliga tillfällen så kom jag in på grund av att jag utnyttjade personer som jobbade byggnaden. Och då ska man veta att de har utbildning. De vet att de inte ska släppa in folk. De vet att har du själv glömt passerkortet så ska du inte ens fråga någon annan. Utan du ska gå ner till ett annat ställe och liksom begära ut få ett extra med lägg och så vidare. Men med all den kunskapen, ser man rimlig ut, gör man rimliga saker och ser ut som en person som har ett rimligt ärende, då blir du insläppt.
Men alltså, handlar det här om människors alltså är människor extremt godtrogna?
Mm.
Eller?
Snälla!
Ja, är det det handlar om?
De tänker, det kunde varit jag.
Mm.
Står jag där i, liksom, i en klädsel som ser ut som att jag ska vara där, jag har 3 pärmar på ena armen, jag har en sån här latteburk på andra armen, har ett stressat ansiktsuttryck, kommer från rätt håll vid rätt tidpunkt, då tänker de att det här hade ju kunnat varit jag. Fan vad krångligt, släpper in, ingen skada skedd.
Ja, det slår an en sträng liksom.
Såklart.
Man vill hjälpa till.
Och så är ju mitt jobb att slå an rätt sträng varje gång. Och det är ju olika personer som står i dörren, så jag får ju liksom byta modus beroende på vem som håller i dörrfan som jag ska in i. Och sen så när jag kom in på det här stället, och då vill ju ibland säga, men då kommer du komma in där och då har du det här rummet. Nej, det är sånt som jag absolut inte vill veta, för det kommer inte personen veta som är antagonist.
Nej,
utan då kommer man in där och det börjar liksom strömma människor. Jag tänker så här, jag undrar vad fan jag ska någonstans. Och då får man ju helt enkelt bete sig på ett sånt sätt så att ingen uppmärksammar den. Jag har en grej att jag brukar oftast söka upp toaletten. För att jag behöver göra ett mentalt omtag. Jag behöver vara i fred med mig själv. Så jag går alltid och låser in mig på toaletten en liten stund. Ta några djupa andetag. Se till att ingenting ser konstigt ut. Gör en plan.
Blir man nervös?
Nej. Inte nervös. Men en viss anspänning är det ju. Fast mer en sån liten så här skräckblandad förtjusning. Så här, det blir lite tävlings... Det här är ju en kategori som jag borde vara bra på. Och jag har ju sagt så här, när jag spelar kubb är ingen tävlingsmänniska. Men jag blir lite så här, jag ska fan lyckas. För så kommer ju antagonisten tänka, för de har ju ändå något att förlora. De kan ju åka fast. Jag har ju inget sånt där... Jag kan inte torska någonting.
Det ligger inget i den andra vågskålen liksom.
Nej. Men om det inte går så är ju det ett lika bra svar till dem. Då kan jag ju säga i min rapport att ni har liksom ett robust ringskydd.
Ja.
Det var en sån dag bara. Jag visste att du skulle...
Men alltså, ja, ett robust ringskydd vill man ha. Det är
det vill man
centralt.
Då går man in där. Och sen så helt enkelt så såg jag två personer och tänkte, jag har framgång med de där två. Så jag glider fram till två personer och säger hej hej. Och sen så har jag en rimlig story. Och det enda är att jag vill bli ledd till rätt rum. Och de bara, ja, nej men hen är nog inte här just nu, men du kan ju vänta. Så att jag går in och sätter mig vid skrivbordet. Jag har datorn uppfälld framför mig. Portföljen där. Så att jag började med min telefon. Så här, fota lite papper som ligger på bordet. Och du vet sådär. Ta någon
Gud,
post.
Alltså.
Det roliga är att han som har beställt alltihopa. Han sitter i ditt öppet landskap. Han sitter ju en bit bort.
Ja, och ser dig.
Ja, och han sitter med handen, alltså med pannan i handen och bara så här. Fan. Och det här var liksom ett par minuter efter. För jag mässade alltså, nu börjar jag. Ett par minuter efteråt. Ja, men...
Men alltså det där måste ju bli sånt satans wake-up call alltså. För en organisation.
Ja, det blir det. Och framförallt så är det så himla lätt för den som de väljer som ska utbilda personalen. Att hörni ni... Kommer ni ihåg att vi ska inte, för det här, alltså allting som har med säkerhetsarbete att göra, det är ju en sån jädra färskvara.
Ja, det är ungefär
som när Berit i receptionen har fått hjärtinfarkt, då går alla HLR och man köper hjärtstart och så vidare. Halvår senare har jag alltihopa dammat ihop igen. Så att det är en färskvara, det här. Det andra caset var lite annorlunda. För på det här första stället, där skulle inte jag vara någonstans. Det var liksom dörr. Jag var obehörig precis från gatan kan man säga. Mm-hmm. Det andra stället var en trevåningsbyggnad. Där första våningen var öppen för allmänheten. Inte helt öppen, men man kan liksom boka lite möten och sådär. Och då var vi två personer som skulle göra. Då valde vi två olika modus. Så min kollega... klädde ut sig till hantverkare.
Smart.
Och glider fram till receptionen. Tjena, tjena. Jag ska kolla ballofixerna. Eller något. Det gäller ju att välja ett mode som man kan backa upp. Jag har ju svårare att leka mullemäck.
Det gäller att vara trovärdig, trodde jag du skulle säga.
Jo, men det är ju det. Det gäller att vara trovärdig. Jag hade inte valt hantverkarlucken på grund av att...
Nej.
Så... medan jag konstaterar ganska snabbt att det pågår något här idag. Det är väldigt mycket, det ser ut att vara väldigt mycket... säg att det var kanske besök från andra Sverigekontor där den dagen. Det var liksom stort flöde. Så att jag gled helt enkelt med dem ut när de gick på lunch. Och sen så befann jag mig på samma ställe vid lunchen. Snodde ett passerkort. Gick tillbaka. Och sen så... uppehöll jag mig. Man kan identifiera vissa viktiga personer och oftast är, om det finns en reception, då är de ganska viktiga. Om jag kan få dem att okeja min närvaro, Alltså jag har varit på plats.
Att det sanktioneras att du är där.
Exakt. Mm. Exakt. Så att om jag kan vara där så pass länge så att de köper att jag lurkar runt i korridorerna ganska planlöst. Då kommer liksom de andra människorna titta på dem. Som att säga, aha. Och sen så gör inte de någonting. Då är det okejat. Så det lyckades jag med. Så då gick jag in och sen så snodde jag massa post. Och sen så buggade jag några rum. Och sen så satte jag in en perm med en kamera i fönstret på ett rum där de har väldigt känsliga möten. Och sen när jag gick därifrån klappade jag lite på axeln och tänkte så här, nu var jag bra. Ibland får man göra så på jobbet. Det är ingen annan som säger till en, så ibland får man bara säga hej.
Ja.
Och sen gick jag upp en våning och där var deras sekretessvåning. Och där, jag var inne två gånger. Första gången så gled jag bara in efter en rökare. Dörren gick liksom inte, jag satte in foten och gled in lite senare. Lurkade runt på den där sekretessvåningen, fotade alla tavlor som är jättekänsliga. Jag stod vid skrivaren och bara snodde allting som kom ut, snodde jag. Stoppade ner
i... Du ställde och rankade lite kopior där.
Ja, men lite så. Satte in en liten plupp i skrivaren och så vidare. Men en gång två, då var det låst. Tänkte jag, men jag ska testa och se vad som händer om jag ringer på klockan. Jag ringer på, helt enkelt. Och då öppnar en tjej dörren. Och jag åkte på, fan, första gradens läxförhör. Jaha, vem är du?
Hon gjorde sitt jobb, ordentligt.
Ja, och jättetrevlig. Kan jag hjälpa dig med någonting? Vem är du? Vad har du för ärende? Vem ska du träffa? Har du varit via receptionen? Varför har du inte skrivit in dig? Jag bara, men dra åt skogen. Så att jag fick verkligen kämpa där. Men,
gud, men det är inte jättesvårt liksom att hålla masken då. Jag hade ju börjat missa eller någonting, tror jag.
Nej, men jag
skriva in mig, säger du. Ja, när du säger det har jag ju inte gjort, nej.
Nej, men alltså jag har ju målat upp, för mig själv så har jag ju svar på de här frågorna. Mm. Men jag lyckades i alla fall ta mig in där, hon släppte in mig. Men hon gick fan i mig som att hon hade snurrat fast sig på dragkroken på mig.
Kompidplåster.
Så att när jag skulle gå in på toan och bara... andas ut och bara, hur fan ska jag göra det här nu? Jag hoppas hon är borta. Så när jag kom ut och stod hon i kapprummet bara, ska vi gå vidare? Ja.
Gud,
vi går vidare.
Det var obehagligt.
Ja, men det var lite obehagligt. Men jag kräddade ju såklart henne skitmycket när det här var över. Jag lyckades inte med någonting. Jag lyckades rycka tillbaka min plupp som jag hade satt i skrivan. Den lyckades rycka tillbaka. Men sen avbröt vi alltihopa och så pratade jag med beställaren. Och så var det så att jag skulle gå in och hämta min kamera som satt i det här mötesrummet.
Ja, just det.
Men jag tänkte att det är inget jag avslöjar. Så jag bara knackade på så här. Och då var det ju något sånt där hemligt möte som pågick.
Ja.
Nu är ju såklart inte kameran igång.
Nej, nej.
Jag har ingen nytta av att liksom höra. Men bara att säga att jag skulle kunna om jag ville. Mm. Så knackade jag på. Jag ska bara hämta min perm här som jag... glömde vid förra mötet. Och då vände han sig om och så tar han liksom min kamera åt mig. Jag bara, var det den här? Jag bara, tack ska du ha, tack. Hej, lille vän.
Ja.
Ja. Nej, men... så om vad som är positivt och negativt, du får ju liksom beställaren avgöra. Jag gör ju bara med den informationen som jag har. Och jobbar på så långt som de vill att man ska jobba på. Men ofta så blir resultatet utbildningsinsatser, eventuella inköp. Men inte så jädra många inköp som de tror. Det handlar mycket mer om utbilda personalen. Vad ska vi göra med obehöriga? Man kan koppla på vad som helst. Man kan koppla på hot- och våldsutbildningar, konflikthantering, reception. Man kan koppla på vad som helst, nästan. Men, och jag brukar säga att... det kan faktiskt väcka känslor av att få reda på att ett, jag har gjort ett dåligt jobb.
Det är klart. Alltså
och två, jag befinner mig på en arbetsplats som läcker som ett såll. Vilket typ alla gör.
Ja, men det finns ju sårbarheter i alla verksamheter. Såväl fysiska som psykologiska som sociala som, vad vet jag, andra. Apropå sårbarhet, det finns ju också, vi var ju inne lite grann på det här med skyddslagen förut. Och jag skulle läsa på lite om skyddslagen häromdagen. Och då stötte jag på en liten historia. Det var något forum där man fick ställa frågor till en jurist.
Mm-hmm. Och då var det typ Lawline.
Ja, precis. Men då slog det mig det här hur liksom olika det sannolikt är i liksom skyddet runt, ja, som i det här fallet ett skyddsobjekt. Jag vet ju hur det är när jag går till min arbetsplats, polismyndigheten, då är det väldigt noga, och det återkommande det här fenomenet att man kollar alltid så att dörren går i lås bakom sig när man går in i personalingången, och när man åker ut genom grinden så väntar man tills grinden är stängd och försäkrar sig om att ingen smiter in och allt det där. Men då stötte jag på en historia om ett äldre par som var ute och åkte i sin husbil, och så skulle de stanna till på Saabs parkering i Arboga på påskdagen för att äta lunch i sin husbil.
Gud, så bra valt ställe.
Ja, i lugn och ro. Precis, det var min första tanke. Varför i hela fridens namn väljer
ett industriområde?
Ja, Saabs parkering i Arboga för vidare färd senare mot Eskilstuna. Ja. Och då så skriver den här mannen att han hade uppmärksammat en skylt om skyddsobjekt. Men han trodde inte att det spelade någon roll att man stod på parkeringen.
Nej.
Men i alla fall så hade de blivit bryskt uppmanade av en skyddsvakt att de minsann befann sig på ett skyddsobjekt. Ja. Han hade hotat med anmälan och allt möjligt. Och han var ju nu extremt orolig, den här mannen.
För vad?
Men för att han hade väl blivit liksom fått ett uppsträckningssamtal där då, att han befann sig liksom i anslutning eller då på ett skyddsobjekt, och att det var straffbart. För det är det ju.
Ja, och skyddsvakter är ju en kategori som har utökade befogenheter av att kontrollera just personer och fordon i angränsning till skyddsobjekten.
Precis.
Det är en av deras viktigaste liksom roller. Okej, så han tänkte att han var på shitlist nu, gubben.
Ja, han var ju jätteorolig nu att han skulle bli dömd här nu. För man hade ju liksom faktiskt inget som helst uppsåt. Han ville ju bara äta sin pastasallad där på parkeringen på väg mot Eskilstuna.
Folk kan ju liksom tro att det här är superkonspiratoriskt och så vidare. Men det här är en metod som används av personer som vill ha ut information. Mm. Det kanske inte är så vanligt att jag ska tränga in i en byggnad och typ knäppa en person, alltså ha ihjäl den, utan det handlar mycket om att så här, få lite information där, ta en liten pusselbit där, googla lite, prata med någon, ligga med någon, och till slut så har jag så pass mycket information så jag faktiskt kan åsamka skada för ett företag, en organisation, en samhällsaktör eller ett land. Man är ju supernaiv om man inte tror att det här pågår hela tiden.
Men en fråga, Lena, på det, angående det du säger. För att hur mycket penetrationstest och liksom skalskydd och allt möjligt du än liksom har vid en verksamhet, så har du ju fortfarande en stor mängd anställda vid de här verksamheterna. Och det måste ju vara den största sårbarhetsfaktorn, tänker jag.
Absolut. Jag ska säga, jag fick någon gång en fråga så här, vad skulle krävas för att du inte skulle ta dig in överhuvudtaget? Och då brukar jag säga så här, antingen är det de här skyddsobjekten som har koll på sitt. Alltså det skulle vara svårt att ta sig in i högkvarteret, försvaret, polisen. Men det handlar ju väldigt mycket om att folk efterlever de policies och riktlinjer som är satta.
Mm.
För att när jag börjar bläddra i den här lilla säkerhetspärmen på företag, då sitter det någon gammal sketen policy och riktlinjer. Det är någon som har gjort en risk- och konsekvensanalys som man ska göra enligt lag.
Mm.
Och det är någon som har knutit på åtgärder, och sen har man bildat liksom riktlinjer för hur man ska upprätthålla det här. Men det är ingen som följer dem. Det är det som är problemet.
Ja.
Så att för att jag ska misslyckas, då skulle jag säga, då får ni bygga Fortnox, men framförallt så får ni ta bort alla människor från stället. Mm. Det är människorna som är nyckeln in, alltid.
Ja, och jag tänker även i någon mån nyckeln ut. Jag menar, det finns ju många exempel på stora affärshemligheter som har läckt, till exempel på liksom polisläck och andra former av, i mitt tycke, rent avskyvärda handlingar.
Mm.
Som kan förstöra så enormt mycket.
Ja, Jag hade ju två tvillingbrorsor, apropå att ta sig ut. Den ena skulle sitta inne. Mm-hmm. Och den andra hade ett... han fick komma dit på besök. Och sen så släppte de ut han som var på besök.
Nej, fel brorsa.
Trodde de. Och knackar den andra på dörren efter typ en stund och bara... Hörrni, jag ska inte vara här inne. Vi har bytt plats. För det är liksom inget...
Ja, nej.
De kan inte hålla kvar han som,
nej,
så här,
nej, som någon gissla.
Men de har ju lite snabbt bytt kläder. Och de hade varit så förslagna också. Så att när den som skulle besöka kom in hade han ett plåster i pannan.
Oh.
Utan skada.
Yeah,
så den
smart.
Bytte de ju bara. Det är ju skitsmart.
Ja, det tog ju drog uppmärksamheten dit ju, till plåstret såklart.
De utnyttjade svagheten i den mänskliga psykologin. De var på med social engineering helt enkelt.
Verkligen.
Men en gång skulle jag på lunch på ett skyddsobjekt där det är, man kan säga, ordning och reda.
Mm.
Och när jag gick dit så mötte jag en man som jag själv reagerade på. Han fotade liksom åt ett håll. Han försökte att det skulle se ut, men det var någonting i kroppshållningen, någonting som jag bara kände så här, det där är inte en selfie-snubbe. Nej. Och framförallt inte. Det var liksom fel vinkel. Det var någonting jag bara kände så här, nej, det var något som inte stämde. Men vad skulle han fota? Det var typ en sopbil som åkte ut från det här skyddsobjektet. Sen när jag kommer fram till kuren. Det var sån aktivitet på radion. Bara, var tog han väg? Ja, då sa att jag tror att jag vet vem ni letar efter. Han gick bortåt här. Och då hade han fotat bilarna som åkte ut. Det räcker vid ett skyddsobjekt. Ja. Det kan ju finnas fotoförbud.
Precis, man får inte avbilda och man får inte flyga drönare över. Det är det är hårdreglerat. Jag tror jag nämnde i en annan podd när jag gjorde brottsplatsundersökning på en flygplats. Med anledning av att man hade tagit sig in på flygplatsen och helt enkelt förstört ett stort passagerarflygplan. Mm. Och det här blev ju då liksom väldigt allvarsamt, såg man ju på den här händelsen. Och i det här fallet så visade det sig att det var ungdomar som hade tagit sig in och som inte alls liksom förstod vidden av den här gärningen. I deras värld så handlar det om att sabba ett flygplan. Det är ju riktigt illa i sig. Men att sen också kliva in rätt in på ett skyddsobjekt, det på något sätt är ju ganska allvarsamt.
Men ja, det är ett no-no.
Ja, verkligen. Men samtidigt så var det ju också ett uppvaknande i det här fallet, därför att man fick ju verkligen anledning då att se över, precis som där du har beskrivit nu, sina rutiner och hur lätt är det att faktiskt kliva in rätt upp på...
Ett alldeles gratis penntest.
Precis. Det
ett
kan
funktionstest.
Man säga.
För ett penntest är ju ett funktionstest som testar hur duktiga är ni på att upptäcka saker. Hur duktiga är ni på att försvåra saker och hur duktiga är ni på att hantera dem när det väl händer. Så upptäcka, försvåra och hantera.
Okay.
Det är det de får svar på egentligen.
Mm. Mm.
Jag vill säga en sista sak. Jag lovade nämligen att säga hur vi samarbetar, de som gör fysiska och de som gör pentest i IT-miljö. Kan man koppla ihop de två, då kan man vara riktigt jävlig mot ett företag. För då jag på plats, jag kan ju gå in liksom då på, säg en bank eller någon annan miljö som är öppen för allmänheten i första rummet, där det faktiskt finns teknik.
Mm.
Om jag då fotar baksidan på en dator, kanske får tag i en telefon, fotar kamerorna till exempel, så kan jag som gör fysiska penetrationstest lämna över informationen till hackersarna. Och det är precis. Och tänker man, varför skulle man göra så? Jo, för att det är så antagonisterna kommer göra. De kommer få ut så pass mycket information. Vad sitter det för kameror? Vad är de kopplade till? Vad är det för nätverk? Och sen hackar de kanske nätverket och helt plötsligt kan de hacka sig in i kamerorna. Så då kan det här stället få svar på att det är någon annan som tittar på era övervakningskameror. Det är information som är bra att veta, även om den är jobbig.
Ja, precis. Men den är bra att få.
Den är bra att få. Ja, det var det om penetrationstest.
Ja, fasen var intressant. Jag är lite besviken att du inte har gjort det här i svarta trikåer och lite sån här skön, du vet. Mission Impossible.
Det är inte för sent.
Men det skulle vara
starkt. Jag kanske ska gå runt och sjunga den när jag kör. Jag kommer bli klassad som psykfall mer än någon som gör pentest.
Jag tror, alltså, en annan tanke som slår mig är ju hur individ liksom, vad ska jag säga, styrt där, vem som är lämplig att göra de här testerna. Jag tror inte jag själv skulle klara av att göra ett penetrationstest ens i mitt eget hem, faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig.
Du var ju tvungen att göra ett i din egen studio idag för att vi överhuvudtaget skulle kunna podda.
Ja, men faktiskt. Ja, men här verkar säkerheten vara i allra högsta grad.
Du har intakt. Ett robust ringskydd.
Ja, det
glädjer
mig.
Det
får man ändå säga.
Aha.
Ja, jättespännande avsnitt verkligen. Jag tror att många av våra lyssnare kommer få en massa ny spännande information om en sak som de flesta inte har hört talas om.
Nej, och om det är någon som tänker så att nu, det här kanske vi behöver. Jag skulle bara vilja råda er att det finns en jädra massa klåpare som säger sig vara duktig på penetrationstest.
Mm-hmm.
Jag drar upp ett varningens finger för att släppa in folk och förklara för dem vilka som är era skyddsvärda tillgångar och vilka som är era sårbarheter.
Mm.
Detta bör bara göras till personer som till exempel kanske är klassade enligt säkerhetsskyddslagen.
Ja, till exempel.
Eller de som faktiskt är liksom beprövade och duktiga på det.
Men det här är väl en sak som ligger i tiden, tänker jag. Alltså att det har växt en marknad kring det här utifrån någon form av behov eller efterfrågan i takt med att människor upplever sig allt mer otrygga av terrorhotet och liksom allt det här som sker i världen.
Jag skulle säga att jag säger väldigt ofta till personer att de inte behöver ett penetrationstest också, utan att de kanske ska börja med att göra en risk- och konsekvensanalys, ha en säkerhetsutbildning, jobba med deras egna säkerhetskultur och så vidare, och sen plussa på med ett pentest eller en svepning kan vi ju prata om också.
Oj, försöka... det lät ju väldigt allvarligt.
En svepning. Ja, det är inte så jävla allvarligt. Man går helt enkelt in och med väldigt avancerad teknisk utrustning söker av ett område och ser om det finns någon teknisk utrustning i det.
Okej. Ah, ja,
det som görs typ i, så här, i Trumps rum varje dag innan han kommer in, så att ingen har varit där och placerat någonting. Det är en svepning.
Aha, okej. Det är ingenting som hör hemma i obduktionsmiljö alltså.
Nej.
Nej. Nej, jag fattar. Jag tänkte så här, att ska vi inte runda av med en liten veckans lista?
Veckans lista.
Gud, har du en sån på det här ämnet?
Ja, jag har försökt.
Gud, jag lutar mig tillbaks.
Vi kör en veckans lista på lite olika typer av säkerhetsrisker och säkerhet.
Jag älskar det.
Mm. Plats nummer 5. Det här handlar om någon form av risk som jag tror att väldigt många kan relatera till. Du har suttit där i ditt anletes svett och skrivit din masteruppsats om 47 sidor. Och helt plötsligt så blåskärmar din dator.
Mm.
All information är borta.
Mm.
Alltså, vet du hur många det är som aldrig gör säkerhetskopior av sina bilder och arbetsdokument på sin dator?
Oh, gud, Anna, du har mig här så jävla hårt. Så jävla hårt.
Ja, jag var rädd för det. Skärp dig.
Gör men i boken backup. Måste jag säga, vi har ju ordning på vår bokpapper.
Vi har ordning.
Fy fan, vad mycket timmar investerat i den här jävla boken. Så där finns det, den är ju kopierad i 3000 x. Och versioner.
Mm. Ja, det är i alla fall, alltså man har gjort lite undersökningar på det här. Ja. Och ungefär 50% av datoranvändare gör inte säkerhetskopior av bilder och dokument.
Gud, vilken ångest.
Ja. Så det här är en liten reminder också på plats nummer 5.
Jag måste lägga på nu, jag ska gå säkerhetskopiera.
Jag fattar. Du kommer ju ranka allt. Du kommer ju ta ut allt på ett USB och tjoffa in i en skrivare och sen skriva ut allt på papper. Det är ju liksom
jag kan sätta upp det på min flanellograf. Jag har det här på väggen.
Ja. Ja. Ha, plats nummer 4. Visste du, Lena, alltså, så här, när du är ute och flyger, lyssnar du på säkerhetsgenomgången då?
Ja.
Ja, du gör det.
Mm.
Hur tänker du kring den, att den här lilla masken som kommer att frigöras vid ett tryckfall i kabinen kommer att hjälpa dig till överlevnad? Har du tänkt så? Att nu måste jag se hur man gör för att trä på sig masken över huvudet.
Jag har till och med testat. Och när de visar hur bältet funkar så gör jag det samtidigt på mig.
Ja, okej.
Okay. Av den enkla att jag vet hur hjärnan funkar.
Jag förstår. Då kanske den här informationen kommer göra dig lite besviken. Det finns nämligen inte ett exempel på att de där maskerna någonsin har räddat ett enda liv vid flygincidenter.
Det är som att Heimlich aldrig gjorde Heimlich-manöver. Ja. Det är också jobbigt.
Å andra sidan så är det aldrig någon heller som har dött på grund av att de har... Det finns lite olika takes på just...
Men vet du varför jag fipplar med bältet?
Nej.
Därför att jag fick lära mig att det fanns flera personer som har... när plan har gått i backen och börjat brinna, att de har brunnit upp för att de kom inte loss, för att de har suttit och letat efter bilbältet efter på höger höft. De har liksom, det finns inte lagrat i hjärnan att knappen är mitt på magen, så de hade inte behövt brinna upp.
Jag har hört den där faktiskt informationen också. Det är
så
ju...
att därav lyssnar jag varje gång. Det är inte för att flygvärdinnorna tittar på så, fy fan vad puckade de är på rad 14, så de kommer aldrig lista ut hur det här bältet funkar. Hörru, Stuart, nu kör vi. Vi måste visa. Nej.
Ja, det är bra.
Okej.
Okej, plats nummer 3. Vi stannar kvar lite grann uppe i luften. Vad har vi för form på fönstren i flygplan av idag?
Oj, de är lite som en katedral. De är lite rundade upp till och lite platta ner till.
Ja, de är ju, det är ju runda hörn på dem så att säga. Så det finns inga hörn längre. Hörnen har ersatts av liksom ovaler skulle man kunna säga.
Mm.
Men i flygets tidigare historia, det är inte så liksom många decennier sedan, då hade man faktiskt fyrkantiga fönster. Men det visade sig att i takt med att liksom tekniken utvecklades och flygplanen kunde flyga fortare, då blev de här fönstren farliga. De orsakade också ett antal flygolyckor. Och det tog ganska lång tid innan man liksom förstod att det handlade om fönsterformen. För att de blev så himla känsliga för tryck när hastigheterna ökade. Och då gick de sönder och orsakade ett tryckfall i kabinen, och sen kunde det bli riktigt obra.
Shit.
Oskön flygning så att säga.
Fysiker som kläckte den.
Så att runda fönster vill vi ha.
Okej, ja.
Okej, plats nummer 2.
Men vänta, stopp här nu. Jaha. Om du hoppar på ett flyg som har fyrkantiga fönster, kommer du säga till? Eller kommer du beställa en GT? En jinkatonka?
Jag kommer göra det i ordningen. Först beställa en jinkatonka, sen kommer jag fråga kocken, höll jag på att säga. Det kommer jag inte säga. Jag kommer fråga piloten, hur fort går det här flygplanet? Okej, plats nummer 2. Det är ju inte bara terror och spionage och cyberattacker som är liksom potentiella hot. Även
Va?
Kokosnötter.
Okej. Okay. Du tänker, va? Ja. Nej, jag sitter still och väntar här.
Ja, men det här är bra. Jag har något bra här på plats
nummer
2. Jag
hör det, du är så jävla taggad.
Ja, men det här tycker jag är faktiskt väldigt rolig information. Visste du att när Barack Obama har varit ute på sina flygturer, bland annat till Indien, då såg man till att plocka ner alla kokosnötter i träd som han riskerade att gå, eller palmer då, träd som han riskerade att gå under.
Ja, det var inte alla i alla Indien. De hade ett begränsat utrymme, eller avgränsat liksom, område.
Ja, jo, det utgår jag nästan ifrån. Det är inte så att liksom man lider kokosnötsbrist i vissa delar av världen på grund av den amerikanska presidentens framfart.
Jävla arbetsuppgift ändå. Man vet ju att det lagas ganska mycket mat och sen så tar man ju en random plate till en skyddsvärd person. Ja. Det vet man ju för att man är rädd för förgiftning.
Ja.
Men att bara säga, kan du skägga ut nu, Gunnar, och bara ta ner alla kokosnötter mellan här och Calcutta, är du snäll? Utifall att Barack ska ta en liten morgonpromenad.
Jag vet, det är så
jävla. Då har man ju tagit risk, och riskanalysen har man ju tagit till en helt underbar nivå.
Kan vi, eller hur?
Det här skulle vi kunna sprida vidare på ett helt program. Alltså, testar man risåren i småbyxorna så han inte skulle åka på en ofrivillig avsnörning i midjan?
Kontaktexem, ja.
Ja. Gud, vad intressant. Har han små gummipluttar under sockorna så att han inte, alltså sockerplast.
Ja, så att han inte ramlar och bryter lårbenshalsen.
Ja. Ja.
Jo, för att jag tänker att här har man ju inte slarvat med säkerheten kring skyddsobjektet, så att säga.
Ja. Är det så att de har såna här rundade hörn på skrivbordet också? Och såna här saker. Fast för Trump, då måste man nog sätta såna där i kontakten också, så att han inte pillar in slickar i kontakten.
Ja, fan. När jag tänker efter så är det ju nästan en kränkning mot honom. Alltså, det är ju kanske att så här, hålla honom
att han inte ska slicka i kontakten.
Ja. Ja, men faktiskt. Jag undrar lite hur skyddet kring Trump ser ut. Men det kanske vi ska prata om i en annan podd.
Ja, det får vi göra en annan podd.
Ja, det får vi göra. Mm. Okej, plats nummer ett. Och nu tänkte jag att vi måste avsluta med en äkta form av penetrationstest.
Ja.
Vi är åter på flygplan. Jag vet inte varför det blev så mycket flygplan den här veckan. Men du vet hur det kan vara på flygplan. Det är trångt och det är bakterier och magsjuka kan det vara. Det finns
risker. Det är vidrigt på flygplan.
Ja, det är ganska äckligt.
Absolut.
Ändå så anses ju liksom flygresor på väldigt hög höjd som en av de mest attraktiva platserna i tillvaron. Du har väl hört talas om 10 000 metersklubben såklart.
Har hört talas om den, är inte med. Och jag tänker inte för taget förstå.
Nej, men det sägs att begreppet myntades 1916 i samband med att en 21-årig pilot som hette Lawrence Burst Sperry undervisade en kvinnlig adept i flygning. Och det här var då över New York.
Mm.
Och nu bar det sig så illa så att det här planet kraschade utanför Long Island. Paret räddades. Men när de påträffades så var de helt nakna. Och de skyllde då på att den här kollisionen hade slitit sönder deras kläder. Och det här var ju något som man inte riktigt ville köpa. Och då myntades, sägs det då, 10 000 meters klubben.
Mm.
Och då kan man ju fundera på, hur är det med klubben? Hur stor är den? Hur många kan tänka sig att idka älskog på en flygplanstoalett som är både trång, bakteriell och en ren sanitär olägenhet många gånger? Och överhuvudtaget, bara komma in två personer där är ju en bedrift.
På toan?
Ja.
Jag kan säga att jag har utvecklat ett system så att jag kan gå in på toaletten. Jag kan så lämna min sittplats. Jag kan gå in på toaletten, göra det jag ska, tvätta mina händer och gå ut från toaletten och inte ha berört ett enda dött ting.
Och det är bra gjort.
Fan är mig knappt mig själv heller, skulle jag säga. Eftersom jag själv är så jävla äcklig, eftersom jag har suttit i ett flygplanssäte.
Mm. Ja, men man är inte fräsch. Så är det ju.
Nej, det är man inte.
Men det finns undersökningar på detta.
Ja. Ja.
Och det varierar lite från land till land. Alltså, regeln är ju då att du ska ha varit uppe på 10 000 meter när det här skulle ha skett. Och studier varierar mellan 2-3% till upp till kanske 20% av...
Ja, det måste vara britterna.
Ja, det förtäller inte historien. Eller okay. det gör det väl, men ja, du förstår poängen. Men, och då räknar jag lite grann på det här. Låt säga att 0,5% av svarande i en undersökning uppger att de har gjort det. Det är ändå liksom rimligt. De säger att de har gjort det på 10 000 meters höjd.
Ja.
Och då om man betänker att ungefär 3 miljarder människor i världen flyger varje år.
Ja.
Då skulle det ändå innebära att 150 miljoner sexakter, 150 miljoner ligg genomförs på flygplan varje år. Det är ju hisnande ändå.
Har du hittat någon liknande studie på kryssning? Nej, men det här, jag tycker det är så äckligt.
Alltså 150 miljoner, Lena.
Ja, det är hisnande. Det är,
alltså, det är något. Det är något.
Det är något.
Ja, det var vad jag hade att bjuda på. Ja. Jag skulle ju avråda. Det verkar jättefarligt, tycker jag, det där.
Jag skulle avråda bara att klä av sig naken på flyg, för då störtar planet. Det var väl det som vi lärde oss.
Ja, det var den stora lärdomen. Mm. Absolut.
Tänk att ha jobbat med säkerhet så länge och jag inte har fått den här informationen till mig än. Jag trodde att jag var hyfsat fullärd, men det var inte.
Det finns alltid mer att lära.
Ja, så det vet det vi.
Ja, men jag tycker det här var superintressant. Jag har lärt mig jättemycket och jag känner att redan imorgon så kommer jag vara som en ninja till människor som vill in på min arbetsplats. Ja, just det. Jag kanske ska glida in i en svart trikå. Bara för att.
Skulle vi kunna lova våra lyssnare att du gör det och också kanske lajvar alternativt filmar detta?
Fasen, vilka starka scener. Och jag får använda passerkortet också. otroligt kul.
Ja.
Men, skämt åsido. Det här var torsdagsavsnittet. På måndag kommer vi ju smacka ut en ny spaning.
Det kommer vi.
Och i väntan på måndag så kan man ju glida in på Instagram. På Ljungdahl och Ginghede. Eller mejla oss om man har frågor, tankar eller funderingar. På ljungdahloginghede@gmail.com.
Och jag kommer att försöka hitta en Arlep-topp på lördag 11:15 då vi lajvar på Instagram.
Ja, just det. Nu ska du ut och resa igen.
Japp, nu är det till topps bästefar.
Ja, men vi hörs då.
Ha det bra.
Ha det.